att få ett bibelsammanhang läst på 9 olika språk, och vi kanske kunde ansträngt oss för att lyfta fram ännu flera språk, är ju en berättelse om att det som skedde på pingstdagen, då församlingen föddes, det har spritt sig över hela världen. En församling som växer, utvecklas, uttrycker sig på olika sätt. Också inte bara språkligt utan också i sin form och i sina uttryck. Och det är fascinerande vad Gud har gjort genom församlingen. Jag tycker också det här samtalet som Anders förde tillsammans med våra vänner i församlingen här på ett väldigt fint sätt illustrerar vad församlingen betyder. Och det är viktigt att vi uppmuntrar varandra med det. Vad församlingen betyder för oss på ett personligt och ett gemensamt plan. Du som funderar på om vi har glömt det med insamling idag, du kan vara helt lugn, vi har inte glömt det. Vi kommer att lyfta det på ett särskilt sätt i slutet av vår gudstjänst. Men jag vill också lyfta ett perspektiv kring pingstdagen. Jag tänker att jag ska läsa faktiskt de första verserna i Bibeln som också anknyter till Guds andes verk. Det står i första Moseboks första kapitel och första vers följande. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus blir till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och att han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Och när man läser samma stycke i The Message, en lite mer lättillgänglig, språkligt lättillgänglig översättning, så låter det så här. Allra först, Gud skapade himlarna och jorden, allt som syns, allt som inte syns. Världen var ett enda virvar, en bottenlös tomhet, ett becksvart mörker. Guds ande svävade som en fågel över det mörka djupet. Gud talade, ljus, och där var det ljus. Gud såg att ljuset var bra och höll isär ljuset och mörkret. Gud kallade ljuset dagen. Han kallade mörkret natten. Vilken kväll. Vilken morgon. Så gick den första dagen. Vilken kväll. Vilken morgon. Ordet för Guds vind i den här översättningen som vi ofta läser i Bibel 2000 är i den hebreiska texten ruach, som också kan översättas ande. Vind, Guds vind som det översätts här, och ande är i grunden samma ord. Gud är i färd med att samarbeta med sig själv och skapar ur intet. Guds ande har genom hela historien skapat, gett nya förutsättningar eller reparerat det som har gått sönder. Guds fokus är att ett virvar, bottenlös tomhet eller becksvart mörker, som det översätts i The Message, ska vändas i ljus. Meningsfullhet, frid eller fred. Och frid eller fred i Guds värld är inte bara avsaknad av krig eller konflikter. I Guds värld är det upprättandet av hans ordning. Frid är inte i första hand bara en känsla i Guds värld, utan det är en ordning. Den är Gud upprättar sin ordning genom sin ande. Och så har vi läst ifrån Johannes 14 om att fadern ska sända anden i Jesu namn. om hjälparen sänd i Jesu namn, för att påminna oss om Jesu ord och för att vi ska bli befriade från oro och inte tappa modet. Det är lätt att komma i livssituationer där vi utsätts och där vi kan tappa modet. Men som en illustration på det Gud har gjort är ju inte minst att församlingen har utbretts över hela världen, över alla kontinenter, in i olika kulturer, omständigheter, sammanhang och i mänskliga situationer. Konsekvensen av skeendet i Apostlagärningarna 2, när lärjungarna var samlade på pingstdagen där alla fylldes av anden och människor fick Guds gärningar förkunnade på sitt eget modersmål. Där predikar Petrus på pingstdagen och människor omvänder sig och låter döpa sig. Det står i det sammanhanget i Apostlagärningarna 2 om att 3000 människor döptes till Kristus den dagen. Församlingen föds på pingstdagen. Här i inledningen av första Mosebok så läser vi om den första skapelseveckan. Vi följer 7 dagar som var och en, varje dag har sitt särskilda innehåll. Hur vi läser och förstår det här med dagar behöver vi inte ägna oss åt just nu. Vi kan bara konstatera att Bibeln beskriver skapelsen som en ordning där Gud tar steg efter steg och kallar fram sånt ur intet som tidigare inte fanns. Och så slutar det med att Gud själv konstaterar att det var fullbordat på den 7:e dagen då han vilar från sitt arbete och han välsignar den dagen. När Gud skapar, när Guds ande ruvar över det Gud fadern ägnar sig åt, så börjar det med kväll, men det slutar med morgon. Jag vet inte om du har tänkt på det när du läser inledningen av första Mosebok. I min värld så räknar jag ofta dagarna på det sättet så att det börjar med morgon. Jag vaknar ju. Det börjar med morgon och så lever jag min dag med allt vad det innebär. Och så slutar det med kväll. Jag avslutar allting på kvällen. Gud tänker tvärtom. Det blir afton. Och sen blir det morgon. Och så konstaterar Gud att en dag har gått till ända. Det är intressant. Gud tänker på ett annat sätt. Ljuset bryter fram. Ordningar upprättas. Sammanhang ges alltid en ny chans. Människor ges alltid en ny chans. Även om det har varit mörker, även om det har varit afton, även om det har varit bekymmer, så kommer Guds ande och ger en ny möjlighet. Det här kommer till uttryck på flera ställen i Nya Testamentet på ett intressant sätt. Och utan att bre ut det alls speciellt mycket så kan vi konstatera att både i kapitel 20 och i kapitel 21 i Johannes evangeliet så berättas det om att när morgonen kom så hände det något. När morgonen kom så sökte kvinnorna sig till graven, gjorde nya upptäckter, mötte Jesus personligen. Och samma dag kom hela lärjungagruppen att möta Jesus efter hans uppståndelse. Och det är alldeles specifikt och signifikant i nästa kapitel 21 när det berättas om Petrus som hade tagit steg som han troligtvis ångrade ganska djupt i förnekelse, i jättekomplicerad inre upplevelse av allt det som skedde runt korset. Och så står det i Johannes 21 och 4, när morgonen kom stod Jesus på stranden. Och då hade Petrus gett sig ut och fiskat. Jag tror inte vi ska övertolka texterna. Men det ligger nära till hans att ändå tänka att den Petrus som tidigare hade varit fiskare, han kände ett visst mått av trygghet i den sociala kontexten och det sammanhanget. Och han visste att på det viset kan man ändå få någon inkomst, och han ger sig ut och fiska för att ändå på något vis känna en trygghet i livet. Och bakom det ligger ett dramatiskt misslyckande. När Jesus möter lärjungarna på den här morgonen, när morgonen kom, så möter han dem utifrån ett djupt mänskligt perspektiv. Han ordnar med frukost. Elden brinner. Fisken ber han de ska ta med sig. De får någonting att äta. Bilden av närhet. Ni vet, måltid i den här kulturen var mycket mer än att ta en snabb grej på McDonald's eller på Max eller vad det är. Det handlade om relationer, gemenskap, överlåtelse, tid tillsammans. Och efter det så får Petrus uppleva bekräftelsen av kärleken till Jesus, och han får på nytt igen bekänna sin relation till sin mästare. Och det måste varit en ofantlig befrielse. En ofantlig befrielse att få med och ge sin bekännelse igen till Jesus. I Guds värld, när anden ruvar över våra liv och över våra sammanhang och över vår församling, så slutar det alltid i en morgon. Om du inte kommer ihåg någonting annat om den här förmiddagen, så ta till dig det. I Guds värld slutar det inte med mörker och afton och bekymmer och tyngd. I Guds värld slutar det med morgon. Och i ett längre perspektiv så ska vi alla få vara med om en fantastisk morgon i Guds värld. Tänk när vi alla ska vakna upp i Guds värld. I hans ljus, där inget mörker kommer att finnas mer. Inga bördor, säger Uppenbarelseboken. Inget mörker, inget tvivel, inga sorger, inga lidanden. Då är det bara ljus. Då har det som skedde i skapelsens morgon, som sen har gestaltats genom historien, genom församlingen och Guds andes verk, brutit in fullständigt. Guds församlingsfolk, alla som har bekänt sig till Jesus på ett eller annat sätt, ska en dag få vara med om fullkomligt ljus. En fullständig morgonupplevelse tillsammans med Gud. I Guds värld slutar det alltid med en morgon. Församlingens födelsedag genom Guds ande, det är där vi är idag. Genom historien har också vår församling här i Betania fått varit med om glädjeämnen. Vi har varit på höjden, människor har kommit, anslutit sig, upplevt Jesus Kristus personligen, gjort sina erfarenheter, gett sina berättelser. Ungdomar har växt upp i församlingen, låtit döpa sig till Kristus. Vi har haft tider av stor glädje, och det har varit tider av bekymmer, problem, kanske av olika slag under olika tider i församlingens historia. Men vi är där vi är idag på grund av Guds andes verk. Det Gud har gjort genom församlingens historia. Och det får vi vara tacksamma för. Och det får vi glädjas över. Och jag tänkte vi skulle, innan vi sen om en liten stund går in i avslutningen av vår gudstjänst, ska påminnas om vad Gud har gjort i församlingen. Genom att på nytt igen se det här bildspelet som Sven Arne Karlsson tog bilder vid årshögtiden. Och så gjorde ett bildspel som finns tillgängligt. Så jag tänkte vi skulle se det under 3-3,5 minut. Och på det sättet uppleva tacksamhet över vad Gud har gjort, vad Gud gör och vad han kommer att göra genom sin ande i församlingen. Vi följer det under några minuter. Visst är det vackert? fantastiskt att vi får stå tillsammans som församling. Och vi som gemenskap, vi gör ju väldigt många insatser, både lokalt och globalt. Vi har ju som mål att samla in ungefär 1,6 miljoner kronor varje år. Det är vår församlingsgemenskap som har beslutat oss för att det här vill vi vara med om och tjäna i och hjälpa till med och välsigna andra med. Och av de 1,6 miljoner så går 400 000 oavkortat till vårt internationella arbete. Och vi har stark betoning mot Afrika, men vi finns med på olika håll i världen. Och det görs fantastiska insatser. Här lokalt, så varje vecka under terminerna så är arbetet igång i vårt närområde med konfarbete. Nästa söndag har vi konfavslutning tillsammans i Fylsta kyrkan. Vi har bio fredag efter fredag. Ungdomar samlas. Mikaela och hennes team jobbar med ungdomarna. Och det är mycket förbön, undervisning, samtal, stöd under veckorna. Det är draget för yngre barn. Och här på söndagen så har vi söndagsklubb och söndagsskola. Och inte minst så görs det också mycket specialsatsningar. Familjekul för ett par söndagar sedan. Vi kan inte nog värdera vad vår lägerverksamhet som vi är en del av betyder. Inte bara för barnen och ungdomarna själva utan för hela familjen. Där barnen får vara med om rika erfarenheter, knyta nya sociala kontakter men göra också erfarenheter i sin tro under året. Vi bedriver tillsammans en jätteomfattande församlingsarbete med dagliga samlingar vid en del av sjukhuskyrkan, fängelsekyrkan, olika typer av gudstjänster året runt. Vi finns med ekumeniskt vid en del av Evangeliska Frikyrkans arbete. Och den här församlingen har inte minst varit en viktig del av den stora Torpkonferensen år efter år, där medlemmar har haft olika roller, varit med och stöttat, jobbat praktiskt. Det har varit en otroligt viktig mötesplats för hela vårt samfund och vår rörelse. Idag så, vi har ju beslutat på vår årshögtid att vi ska ha en insamling som vi kallar en särskild insamling där du har möjlighet att ge en särskild gåva till amortering eller investeringar som vi behöver göra. Och vi vill amortera bort den lilla skuld som vi har kvar på vår byggnad. Och vi behöver samla in pengar för att kunna förnya och utveckla vår teknik och många andra områden i vårt arbete. Och samtidigt behöver vi bestämma oss inför Gud för att bära det löpande och kontinuerliga arbetet ekonomiskt. Och det här har vi förmånen att få göra. Och jag tror att det är så här att när vi bestämmer oss och fattar beslut i våra hjärtan, det här vill jag vara med och ge, så kommer Gud att hjälpa dig med det. Så kommer Gud att välsigna dig i ditt dagliga arbete och din ekonomi. Jag tror att det finns stöd för att tänka så. Och vi behöver, vid sidan av den särskilda insamlingen som vi gör idag, så behöver vi öka vårt kontinuerliga givande lite grann. Kanske du ska gå hem tillsammans i din familj idag och säga till varandra, ja, men vi vill öka vårt givande med 10% resten av det här året. Så att vi kan bära det löpande arbetet på ett jättebra sätt. Här ska vi be för nu. Och du har givetvis möjlighet, det kommer upp ett swishnummer när vi lovsjunger alldeles strax. Så har du möjlighet att ge direkt via swish nu. Du kan gå till kortdragaren som vi har. Du kan ge det via bankgiro i början på veckan. Men om du vill ge den särskilda gåvan ska du märka det med särskild insamling. Så att vi vet att det går till det. Annars kommer pengarna att gå till det löpande arbetet. Och vi ska alldeles strax be för den här frågan tillsammans. Men vi har också fått några bönämnen. En tonåring som drabbats av svår sjukdom som vi ska be för. Och vi ska be för avslutningsveckan på Götabro där 20-25 ungdomar går in i olika församlingsuppgifter efter att man har avslutat sin kurs på Götabro i och med den här terminen. Jag tror vi gör så här att vi står upp tillsammans. Bernt-Åke, vill du komma fram också? Och så ber vi tillsammans. Du leder i bön, vi leder varandra i bön. Och när sen lovsången tar vid, Mikaela och Madeleine, så har vi alla möjligheter att, som vi brukar, tända ljus, be för någon människa som vi bär på i våra hjärtan. Kanske söka förbön personligen. Vi kommer att förbeda det här vid korset och vid bänken här borta. Det går att be för det internationella arbetet här nere, med tanke på att vi har blivit påminna idag om det. Och kanske behöver du ställa dig framför korset och fatta något avgörande beslut, eller överlåta dig till det faktum att det finns mycket av smärta i ditt liv, eller mörker eller kamp, och du behöver få be idag om att det ska bli en morgon i ditt liv igen. Gud vill komma genom sin ande och ge dig en ny morgon. Jag är helt övertygad om det. Gud vill lyfta din själ och din livssituation. Gud vill möta dig när du söker honom. Men nu ber vi tillsammans för vår ekonomi och för de här bönämnena som har lämnats in.